Låt oss be tillsammans. Herre, tack att vi får läsa ditt ord. Tack att du vill tala till oss genom ditt ord. Tack att vi har ditt ord och kan få se mer av dig genom det. Kom heligande, öppna våra ögon, våra öron, våra hjärtan, så att vi kan ta emot det som du vill säga till oss idag. Av uppmuntran och utmaning, Herre. Amen. Ja, vi har nu kommit fram till tredje advent och till den tredje lovsången i Lukas första kapitel. Det är alltså Lukas evangeliet som vi predikar ifrån i advent. Och första advent så läste vi om Elisabets lovsång. Och förra söndagen så handlade det om Marias lovsång. Och nu idag är det Zacharias lovsång. Och det var den som Linda läste för oss alldeles nyss här. Och vi ska alltså återvända till berättelsen om Elisabet och Zacharias. De som var ett äldre par som väldigt oväntat blir föräldrar, blir gravida. Fast att det egentligen var alldeles för sent för det. Zacharias, han var präst. Och den här berättelsen, den börjar egentligen med att han ska tjänstgöra i templet. Det var väldigt annorlunda att vara präst, en judisk präst, där mot hur det är att vara pastor i Johanneskyrkan. Jag kan inte så jättemycket om vad prästerna gjorde, men jag vet att Zacharias, han tjänstgjorde 2 veckor om året i templet. Och då lämnade han den bergsbyn som han och Elisabet bodde i, och så reste han till Jerusalem, och där tjänstgjorde han i 2 veckor i templet. Och den här gången var det väldigt speciellt, för man lottade om vem av prästerna som skulle få gå in och tända rökelseoffret. Och det fick man bara göra en gång i sitt liv. Och denna gången så blev lotten för lotten på Zacharias. Så han skulle alltså för enda gången i livet få gå in och tända rökelsealtaret. Ensam skulle han få gå in där och göra det. Och jag tänker att han måste varit väldigt fylld av vördnad och respekt inför den här heliga platsen när han ska få gå in där och göra den här uppgiften. Ni vet, de som ska tända ljuset på julafton, de är alltid väldigt nervösa, för hur ska det gå att tända ljuset? Tänk då vad nervös man måste vara när man har sin enda chans att som präst få tända rökelsealtaret. Det måste ha varit väldigt spännande. Och den här gången blev det mer spännande än han någonsin kunde tänka sig. För när han kommer in där så är det plötsligt en ängel som kommer dit och står där. Och om ni vill följa med i biblarna, för idag har jag ingen PowerPoint, så kan ni få slå upp Lukas 1. Det finns biblar på borden. En del kanske har det i sin mobiltelefon. Men annars så kan jag läsa för er om ni inte har. Men nu kommer jag inte exakt ihåg vilken vers, men det är liksom det andra stycket i Lukas 1. En liten inledning först, men sen lite längre ner där så kommer berättelsen om det här. Då visade sig Herrens ängel för honom till höger om rökelsealtaret. Zacharias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom. Men ängeln sa till honom: "Var inte rädd, Zacharias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd, och många kommer att glädja sig över hans födelse. Till han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han aldrig dricka." Kom ihåg det, ni mellanstadiebarn som lyssnar här, vad han inte skulle dricka. "Han ska uppfyllas av helig ande redan i moderlivet, och han ska få många Israel att vända tillbaka till Herren deras Gud. Och han ska gå före honom med Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge dem ohörsamma ett rättfärdigt sinne, så att Herren får ett folk som är berett." Zacharias sa till ängeln: "Hur ska jag få visshet om detta? Jag är ju gammal och min hustru är till åren." Ängeln svarade honom: "Jag är Gabriel som står vid Guds tron, och jag är utsänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Men du ska bli stum och inte kunna tala förrän den dagen då detta sker, eftersom du inte trodde på mina ord." som ska gå i uppfyllelse när tiden är inne. Folket stod och väntade på Sakarias och undrade varför han dröjde in i templet. När han kom ut kunde han inte tala med dem, och de förstod att han hade haft en syn i templet. Han måste göra tecken åt dem, och han förblev stum. När dagarna för hans tjänstgöring var slut begav han sig hem. Ja, vilken märklig berättelse det här är. Varför blev Sakarias stum när han frågade de här frågorna? Jag kan ju tycka att Sakarias frågor är ganska befogade. Ni kommer ihåg berättelsen om Maria, så ställer hon ju nästan samma fråga. Hur ska det här kunna ske? Frågar hon ju samma ängel, Gabriel. Och Sakarias, han frågar, men hur ska jag få visshet om det här? Och så verkar det nästan som att Gabriel blir lite förnärmad. Och säger bara, jag brukar stå vid Guds tron. Och nu är jag utsänd till dig för att komma med det här glädjebudet. Och du protesterar eller frågar liksom. Och nu ska du bli stum. Ja, efter det här mötet så kunde Sakarias inte gå ut och skryta om det här i alla fall. Det var ju väldigt tydligt. När han kom ut efter sin livsgrej, när han har blivit utvald till att få gå in där och han kommer ut, så kunde han ju sagt bara, vet ni, när jag går in och tänder rökelsealtaret, då kommer änglar, en ärkeängel. Han kunde ju liksom verkligen tänkt att det berodde på han. Men han kunde inte göra något sånt. Han fick ju gå ut och kunde inte säga någonting. Det blev väldigt uppenbart för alla att Guds hand var över honom. Att det var Gud som verkade i det här. Tiden går och Elisabet blir gravid. Och sen så föds deras son. Och då fortsätter det så här. Men för Elisabet var tiden innan att föda, hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet Herren hade visat henne. Och de gladde sig med henne. På åttonde dagen, kom ihåg numret här på dagen, kom de för att omskära pojken, och de ville kalla honom Sakarias efter hans far. Men då sa hans mor, nej, han ska heta Johannes. Och de sa till henne, det finns ingen i din släkt som bär det namnet. Och de gjorde tecken åt fadern att låta dem veta vad barnet skulle kallas. Jag måste bara en liten passus här. Jag tycker det är så roligt att de gör tecken åt honom. Han var ju inte döv. Han var ju stum. Men det är ju så ofta så där när det blir om att man gör sådana här misstag. Om någon har någon skada eller handikapp eller något, så tror man att man måste prata väldigt tydligt för att man ska förstå. Man bara, jag förstår jättebra fortfarande. Jag vet inte om det är samma tendens. De här, han kan inte prata, han kanske inte kan höra. Vi får göra tecken åt honom. Ja. Men han i alla fall skrev, Johannes är hans namn. Och alla förvånade sig. Men en gång löstes hans läppar och hans tunga. Och han talade och prisade Gud. Alla de kringboende greps av fruktan, och överallt i Judéns bergsbygd talade man om detta som hade hänt. Och alla som hörde det lade på minnet och frågade sig, vad ska det bli av detta barn? Ty Herrens hand var med honom. Ja, Herrens hand var med honom. Genom hela berättelsen om Sakarias och Elisabet och Johannes så blir det tydligt i hela deras liv att det är Gud som agerar genom dem. Genom vanliga människors liv. Gud visar ju det genom att göra ett under i Elisabets kropp. Hon blir gravid fast att hon egentligen är för gammal. Men undret rör också Sakarias kropp. I 9 månader så är han stum. Tycker det finns något väldigt solidariskt med det där. Att mannen liksom också påverkas under hela graviditeten. När jag blev gravid första gången med Levisia, då skulle Jan berätta det här för sina jobbakompisar på en förmiddagsfika, och han berättar att han ska bli pappa och alla blir så glada, och sen drabbas han av virus på balansnerven, så direkt så kan han inte resa sig upp, utan han blir sittande, hela rummet bara svajar, de får leda ut honom och han blir sjukskriven i 6 veckor. Jag trodde jag skulle vara i centrum en stund, men nej, solidariskt så tog han en sjukskrivning där. Ja, Herrens hand var med honom. Det var tydligt också genom deras liv, deras kroppar. Hela deras liv visade på att det är Gud som agerar. De kunde inte själva ta åt sig någon ära för det som skedde. Det var Gud som styrde deras historia. Och när hans tunga blir löst igen här, så brister han då ut i den här lovsången. Han brister ut i en lovsång. Välsignade Herren Israels Gud som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund, den ed som han svor vår fader Abraham, att rycka oss ur våra fienders hand och låta tjäna honom utan fruktan, rena och rättfärdig inför honom i alla våra dagar. Så börjar den här lovsången. Den här lovsången säger han ju i ett sammanhang och en kontext där man är ockuperad. Romarna hade ju ockuperat deras land. Och de här orden om frihet och fiender och frälsning och att ryckas ur greppet, och det var ju väldigt politiskt laddade ord. En väldigt politiskt laddad lovsång. Man kan tänka sig att om romarna skulle höra det här utropet, att Gud står fast vid sitt förbund till vårt folk, det som han har lovat Abraham, det ska ske, det som ska hända genom David, det ska nu ske. Han ska låta oss ryckas ur våra fienders grepp. De som hatar oss ska han befria oss ifrån. Han ska komma med frihet till sitt folk. Det ord som de säkert skulle kunna tycka var ganska provocerande och uppviglande. Ord om frihet från politiskt förtryck kunde många höra och läsa in i den här lovsången. Och den som kunde de gamla skrifterna hörde också ekot väldigt tydligt från en annan befrielse. Befrielsen från Egypten och slaveriet där. Exodus. När folket befriades ur slaveriet. Det fanns verkligen ekot av det i Zakarias lovsång och utrop här. Det fanns också något mer som var ett tydligt eko från den situationen. Och det var orsaken till varför man skulle bli befriad. Varför skulle man bli ryckas ur sin fiendes hand? Jo, så här stod det ju i den här. Gud ska rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan. Rena och rättfärdiga inför honom alla våra dagar. I andra Mosebok 5, som handlar om uttåget ur Egypten, där står det så här. Därefter gick Mose och Aron till farao och sa: så säger Herren Israels Gud, släpp mitt folk så att de kan fira högtid i öknen till min ära. Guds folk ska befrias för att utan fruktan kunna tjäna honom. För att utan fruktan kunna fira högtid till hans ära i öknen, var det då när de befriades ur Egypten. Och här är det för att kunna tjäna honom utan fruktan. Det är liksom syftet med befrielsen. Det är inte självklart att utan fruktan kunna ära Gud eller tjäna Gud. Det var det inte då och det är det inte nu. På vår församlingsdag så hade vi ju besök av Open Doors som berättar om den förföljda kyrkan i världen. Det är en högst reell och verklig sak med förföljelse för sin tro. Att leva under förtryck. Den här texten har en helt annan, låter helt annat i de öronen hos dem som sitter och inte kan tjäna Gud utan fruktan. Som längtar efter den politiska befrielsen. Och EFKs adventskampanj, den är inte den här, den handlar också om den förföljda kyrkan. Självklart så måste vi stå med och be för våra syskon runt om i världen som inte kan tjäna Gud utan fruktan. Som är förtryckt. Som längtar efter befrielse. Men sen fortsätter ju Zakarias lovsång. Och man kanske först tänker sig att nu går han in på ett helt annat spår. För då säger han ju så här. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet. Till du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Verklig befrielse för att fritt kunna tillbe Gud får vi när våra synder blir förlåtna. Och här blir ju Zacharias också profetisk. Han talar ju om det som ska komma i framtiden när Johannes och Jesus blir vuxna. Han vänder sig ju direkt till den här lilla bebisen och säger till honom: du ska kallas den högstes profet. Där har vi igen ett eko från när ängeln Gabriel besökte Maria och sa till henne: din son ska kallas den högstes son. Den högstes son och här den högstes profet. Sonen och profeten. Johannes blir den rösten som sen, långt senare när de är vuxna, ropar och banar väg för Guds egen son. Som sen genom korset och uppståndelsen kommer med verklig befrielse. Befrielse från synd. Det som gör att vi på riktigt kan tillbe honom. Oavsett hur våra omständigheter ser ut så kan vi tillbe honom. För vi är befriade från synd. Vi är befriade från döden. När jag läser den här lovsången med den här bönen om befrielse, om frihet, om frälsning från synd, då funderar jag på: vad behöver du och jag bli befriade ifrån för att den här julen kunna lovsjunga och tillbe och tjäna Gud utan fruktan, i full frihet? Vi som sitter här nu idag, vi som är samlade här, vad behöver vi bli befriade ifrån? Vad behöver du bli befriad ifrån? Kanske finns det yttre saker som binder dig i fruktan, som gör att du inte fritt vågar tjäna Gud. Våga tillbe Gud på det sättet som du önskar att du kunde. Kanske finns det människor som på något sätt binder dig så att du inte blir fri. Kanske finns det situationer som binder dig så att du inte kan i full frihet tjäna Gud, tillbe honom. Vad det än är så kan Gud befria dig från det. Han är större än varje situation. Och du kan få be att han ska komma med befrielse in i det där som binder dig. In i de omständigheterna, att han ska förändra andra människors inställning och hjärtan och attityd. Det undret kan vi få be om idag, att det ska ske in i det som du lever i. Att du ska få bli fri från det. Men kanske är det istället synd som binder dig. Någonting som du ständigt liksom trasslar in dig i, blir bunden i, faller i och som blir destruktivt både för dig och för andra. Men du kan få befrielse från synden. Du kan bli förlåten. Igen och igen. För att fritt och frimodigt kunna tillbe Gud den här julen. Zacharias lovsång avslutas med några av de vackraste orden, tycker jag, i hela Bibeln. Jag älskar de här verserna. Han ska komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg. Han kommer till oss, alla vi syndare, vi som är sårade och sargade, vi som famlar runt i mörker. Och han kommer som en soluppgång. Ni vet, när det är riktigt mörkt, det är inte så svårt att föreställa sig här i Sverige att det är riktigt mörkt, eller hur? När det är det, då ser man ju inte vägen man ska gå. Det är så lätt att man liksom går fel. Man kan inte se vägen. Och saker verkar så stora och skrämmande när det är mörkt. Men sen kommer soluppgången. Och plötsligt så får saker och ting konturer. Man ser hur det ser ut. Och plötsligt så ser man vägen man ska gå. Och gång på gång så beskrivs Jesus som ett ljus. Som världens ljus. För att han är den som kan lysa upp och visa vilken väg vi ska gå på. Vi människor, vi kan ha egna små smarta strategier för vi ska lösa situationer. Jag pratade en gång med en andlig vägledare som jag har om en situation och hur den skulle lösas. Och så frågade hon mig sådär, ja, hurdan är du? Är du en sån som gärna sopar under mattan eller väldigt gärna reder ut saker? Och jag sa, jag är en sån som gärna reder ut saker. Det är ju oftast väldigt bra, men inte alltid. För det finns ibland en väg som är bara Jesu väg. Där våra strategier inte fungerar. Men han som känner den andra personen, han kanske vet en helt annan väg. Och det är det som är så fantastiskt med att få be om vägledning till Jesus som känner varenda en av oss. Vi kan ha våra strategier om det är nog bäst att man gör så här eller det är bäst att man gör så här. Men vi kan fråga Jesus, hur ska jag göra? Lys upp vägen för mig. Kom och visa mig, vad är fredens väg in i den här situationen? Det är inte säkert att mina strategier är bäst här. Men din strategi är alltid bäst. Och så får man be att hans ljus ska få lysa upp fredens väg för oss. Att han ska komma som en soluppgång. Oavsett vad vi är bundna i, vilket mörker vi vandrar i, så vill han lysa in i våra liv. Vi ska få lyssna nu på responssången som är på precis hämtat från de här verserna om att han kommer som en soluppgång till oss.